Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
Det här är avsnitt 31. Och i det här avsnittet tar vi oss an en stor nyhet i skogen. Den nya skotargripen ska revolutionera skogsbruket. Och håll koll på din ekonomiska kalkyl. Experterna ger bästa tipsen för lantbruksföretagare. Landsbygdsminister Bucht ger sin syn på nya lantbrukspolitiken och kommenterar ett känt uttalande. I Skåne är betkampanjen i full gång. Hör om täckningstipsen som hjälper dig att lagra sockerbetorna. Dessutom är veckans bonde extra söt. Nu kör vi!
Det är mycket bråk i kyldiskarna just nu.
Ja, och både inom mjölken och smöret. Ska vi börja med mjölkbråket? Vad är det som har hänt?
Ja, eller ska vi kalla det havrekriget kanske? För det är ju så då att det är det skånebaserade havreksföretaget Oatly som har dragit igång en ny reklamkampanj. Och där har de tagit fram nya förpackningar bland annat med ny design där det står saker som wow, no cow, alltså wow, ingen ko. Och så släpper de YouTube-filmer där företagets vd bland annat står i en havråker och sjunger It's like milk but made for humans, alltså det är som mjölk men gjort för människor. Och det här, det har retat upp många, både på mjölk och på havresidan.
Mm, för LRF Mjölk, de har ju stämt Oatly för vilseledande reklam.
Ja, precis. De vill att marknadsdomstolen ska avgöra om Oatly får göra reklam på det här sättet. Och det var när stämningen blev känd som bråket och fart på riktigt.
Men det här är ju ändå då två svenska produkter. Det är svensk mjölk och det är svensk havredryck. Vad är egentligen problemet här?
Mm, ja, det är sant. Det är ju svensk mjölk och det är svenskodlad havre. Och Oatly är faktiskt ett helt svenskt företag med svenska ägare och hela deras förädlingsteknik bygger på svensk forskning. Men de som stör sig på Oatlys nya marknadsföringsstrategi då, det är att man tycker att mjölken smutskastats och att kon blir svartmålad och att det anses som en dålig produktion och då rent av skadligt då att dricka eller mjölk eller äta mjölkprodukter. Så då menar kritikerna då till kampanjen är att havreodling det är inte heller helt utan djur, utan det är, man tänker på naturgödsel som används inom växtodlingen, B-mjöl och annat. Och Oatly på sin sida menar då att de vill inte alls driva en kampanj för att smutskasta mjölken, utan att de vill göra det här för att lyfta fram företagsprodukter och att det de säger är sant. Men det är inte nog med det. Det är ju även bråk i smörbyttan.
Mm, det är det. Det är Arla som bråkar med Unilever. Arla vill att marknadsdomstolen stoppar Unilever för att kalla sin matfettsblandning Flora för Flora med smör.
Varför då?
Jo, Flora då innehåller 22% smör och Arla tycker att det är för lite för att det ska få kallas för smör. Och nu ska det här avgöras i marknadsdomstolen, även det här bråket verkar det som. Unilever, de vann första ronden för marknadsdomstolen tycker inte att det finns tillräckliga skäl för att förbjuda dem att skriva ut ordet smör på paketen.
Ja, så det är mycket mjölk nu i marknadsdomstolen för tillfället.
Helt klart, och det här är inte avgjort än.
Nu lämnar vi bråket i kyldiskarna och ger oss in i skogen där det inte heller är helt lugnt. För skogstekniken, den är verkligen på frammarsch.
Det är den. Nyligen så presenterade Komatsu världens största skördare, alltså den största hittills. Och det här var ju väldigt uppmärksammat. Och bara nu för några dagar sedan så presenterades ytterligare en stor nyhet. Det är Supergripen, eller Sortimentsgripen som den egentligen heter.
Mm, och nu har vi med oss vår kollega Mats P. Ostelius som är reporter på tidningen Skogsland. Och Mats, vad är det för speciellt med den här maskinen?
Ja, det speciella med maskinen är att den till skillnad från en vanlig skotargrip har alltså en extra hållarm som gör att den kan plocka två sortiment samtidigt. Vilket gör att man får plats med mer på gripen och man slipper förflytta kranen mellan olika sortimentshögar. Så att det blir en effektivare kranhantering.
Och nu ska vi få höra hur det lät när du åkte till Färila i Hälsingland där sortimentsgripen presenterades för allra första gången.
Ja, vi står här i Hälsingeskogarna utanför Färila där Skogforsk har presenterat sortimentsgripen tillsammans med innovatör och tillverkare. Man hoppas på att det här ska bli ett tekniksprång i skogsbruket. Och jag står här med Björn Lövgren på Skogforsk som är ansvarig för Skogforsk strategiska skogstekniska forskning. Kan du beskriva lite grann om projektet kring sortimentsgripen?
Det kan väl vara så att de här uppfinnarna kom till mig och pratade med mig om den här idén. Och då fick jag en aha-upplevelse kan man säga. Man såg vad man kunde göra. Och tanken var, varför har man inte gjort det här förut? Och sen har vi i Skogforsk har vi hjälpt dem och väglett dem fram genom hela projektet. Med hur man ska driva det och sådana här saker. Och se till att man har arbetat efter en utvecklingstriangel som är den viktigaste saken förutom då med produktivitet och skonsamhet i den här strategiska satsningen.
Vad menar du med den här triangeln här om trepartsarbetet?
Det jag menar är att oftast när det vi har råkat ut i flera gånger är att en uppfinnare kommer med en grej som man har uppfunnit själv hemma i sitt egen garage eller vad man kan säga. Och så har de tagit fram och presenterat, då är inte tillverkaren intresserad för då har man liksom förbrukat sin chans att göra någonting för de har sina egna produkter eller någonting som på gång. Men att få med tillverkaren redan från början när man startar ett projekt så kan de vara med och påverka inriktningen på den tekniska lösningen eller hur man driver det här projektet. Och på så vis ökar sig chansen att det här kommer ut till en produkt. Och vi vill ju genom att ha den här utvecklingstriangeln och ha tillverkaren med när man kommer med en idé och att det kommer ut i skogsbruket till användning på en maskin eller vad nu frågan om. Det är det som också är väldigt viktigt i den strategiska satsningen.
Hur ser du på sortimentsgripen som sådan? Du har varit med om en del utvecklingsprojekt på Skogforsk. Hur rankar du den här innovationen?
Det finns ju många uppfinningar, men jag tänker på skotarsidan så här bland de mer unika som har hänt på den senaste tiden. För skotan ser ju i princip ut som den gjorde för 40 år sedan. Så att det här är lite mer nytt. Man har haft in flerträdshantering egentligen på skotan och inte bara på skördaren.
Ni har ju gjort en del studier på den här sortimentsgripen och vad har ni kommit fram till så här långt? Ger den de tekniska fördelarna som ni hoppas?
Som det ser ut nu, men vi är väldigt försiktiga för vi har precis avslutat sista studien och då vill man som forskare vara väldigt försiktig med att lämna ut resultat för då kan man, det är inte vad ska jag säga, man är väldigt försiktig om man kan säga. Men vi har sett, alltså, man tittar snabbt att kanske man minskar krantiderna med 10% och det är ju krantiderna som är det väsentliga här och samtidigt har en ökad volym i gripen. Och det här är ju väldigt viktigt, minskade krantider och samtidigt kan man då minska bränsleförbrukningen så att säga, alltså energiförbruk.
Ja Mats, vi hörde ju där att den här extra hållarmen, den kan ju minska bränsleåtgången bland annat då. Men vad mer kan den här maskinen göra?
Ja, man räknar med att den ska kunna ge en bättre arbetsmiljö för skotarföraren genom att man behöver inte hantera kranen lika mycket och att det blir mindre stress därigenom också.
Och hur stort är det här? Hur stor innovation är det och vad tror du att det kommer få ha för betydelse framöver för skogsbruket?
Ja, Skogforsk är inte riktigt på det klara med det än. Man håller på med sista slutrapporten här nu. Men man har ju förhoppningar om att det ska bli det största som har hänt med skotarna sedan skotaren kom fram i skogsbruket på 60-talet. Och just på skotarsidan har det inte hänt så mycket. Så därför så hoppas man ändå på att det ska ge ett visst lyft. Hur stort det får vi se då, men ett lyft ska det bli.
Ja, det största sen skotaren alltså. Och vill du se hur sortimentsgripen ser ut in action? Då ska du gå in på vår webbplats landlantbruk.se där det finns ett tv-inslag om maskinen.
Nu har vi hört om maskinnyheter i skogen, men för många lantbrukare är det ju tufft med lönsamheten just nu. Och då kanske det inte är så många som heller planerar att investera.
Nej, precis. Och det visar också Lantbruksbarometern som LRF Konsult ger ut varje år tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. Och nu för några veckor sedan så kom höstversionen av den som är en kortare variant där LRF Konsult frågar lantbrukare hur de ser på lönsamheten nu och framöver inom de olika produktionsgrenarna.
Det är ju så. Vi var ju på Elmia förra avsnittet där det var ganska glest i montrarna, där de stora utställningsföretagen faktiskt inte kom, och vi pratade lite om det då, och då träffade vi också LRF Konsult för att få lite tips. Vad kan lantbruksföretagare göra för att få lite bättre lönsamhet, och hur ska man tänka? Och så här lät det.
Jimmy Larsson, segmentschef LRF Konsult.
Per Skargren, segmentsansvarig för Swedbank och Sparbankerna för skog och lantbruk.
Många lantbrukare upplever tuff lönsamhet just nu, och det märks på bland annat på investeringsviljan. Vad kan man tänka på som lantbruksföretagare för att rida ur den här tuffa perioden?
Jag tror att det man får tänka kortsiktigt nu, så är det framförallt likviditet och likviditetsförvaltning för sin egen del. Se till hur att pengarna som flödar in går in till rätt saker. Bli bättre på att hålla koll på likviditet är definitivt nyckeln. Var säker på att du har koll på de kostnader du har, och ifrågasätt om du kanske kan göra på något annat sätt. Du måste hela tiden göra en avvägning mellan din marginalintäkt och din marginalkostnad. Och den förändras väldigt tydligt beroende på hur mjölkpriset ändrar sig. Så det är en viktig del. Tittar man på lite längre sikt, även kortsiktigt då, men framförallt att man måste jobba mer långsiktigt, så är det kostnadskontroll och bli bättre på att hålla ner kostnaderna. Man skulle nästan till kunna säga att man skulle behöva ha en kostnadsbudget istället för en intäktsbudget, för att kostnader har vi lättare att påverka och ha större effekt i det egna företaget när vi är pristagare av en internationell marknad.
Inga glädjekalkyler alltså?
Inga glädjekalkyler, men det ger ju också förutsättningar att ta sig dit man vill på ett annat sätt. Det som jag också vill skicka med, det är att tydligt jobba med att jämföra sig med duktiga producenter. Alltså hitta andra som är bättre på delar som man själv inte är lika bra på. Att på så sätt hitta vägar att själv utvecklas. Vi har ju inte så stor konkurrenssituation när man levererar kanske till samma mejeri, utan här finns ju möjlighet att utveckla hela branschen med att hjälpas åt också. Och där tycker jag vi har en jättestor möjlighet att jobba vidare.
Så det gäller då att ha en plan för att rida ur det här och hålla ner kostnaderna och se då hur andra gör för att lyckas.
Precis, skaffa sig ett tydligt mål och sen börja jobba mot det målet med en strategi. Och för att se om din strategi är på rätt väg, jämför det med andra.
Och Jimmy Larsson på LRF Konsult, vad säger du? Hur kan lantbrukare göra för att öka lönsamheten?
Jag instämmer ju det med Per han säger då. Och det, när man väl har upprättat den här budgeten och har kostnadskontrollen, så är det vi ser att allt fler lyckas med, det är att de gör ekonomiska uppföljningar. Man gör inte bara budgeteringen och man gör kostnadskontrollen, man kollar om man följer det eller inte då ju. Och det är de som har järnkoll på ekonomin som fixar de här rörelserna, globala rörelserna då. Och det vi märker är att allt fler tar de här tipsen och trixen till sig och vågar faktiskt prata med varandra och bryta upp lite grann det här. Att, ja, men hur lyckas faktiskt du? Jag måste ha lite hjälp. Och så tar man någon benchmarking med någon som man litar på, eller kanske inte i närbygden men lite längre bort i alla fall då.
I mitt drömscenario är en kund som kan väcka mitt i natten och fråga vad kostade dig per liter att producera din mjölk. Och vad är effekten av att göra ett antal förändringar? Alltså kunna sin känslighetsanalys väldigt väl. Då tror jag vi har kommit extremt långt. Och det finns ett antal mjölkbönder som är där idag som tjänar pengar i stort sett i alla tider. Och vi kan lära ut av dem och utveckla det. Och det kan vi också från banken vara bidragande i, säkert med LRF Konsult om vi säger så. Så att, jag tror att det finns en god möjlighet till att skapa lönsamhet för bra mjölkbönder framöver också.
Nu pratar vi mycket om mjölkbönderna, men till exempel grisbönderna eller animalieproduktionen har ju känt haft det tufft länge. De vädrar lite morgonluft. Kan mjölkbönderna lära sig någonting om grisbönderna?
Ja, grisbönderna har ju haft en mycket mer fluktuerande omvärldsmarknad. Och de som är aktiva och duktiga producenter inom svinproduktion har gjort mycket av det som vi precis nu har pratat om. Det här med kostnadsfokus och vara noggranna och effektiva. Så att det är klart att man kan lära sig mycket emellan. Sen finns det väldigt duktiga även om man pratar om mjölken i sig som man kan jobba emot. Tittar vi däremot på nötköttssidan, så är det en mer fragmenterad marknad. Så vi har många flera som har små produktioner. Det finns ju ett antal stora som är duktiga och kan leverera väldigt bra resultat och lönsamhet också. Så att det finns duktiga producenter och bra förutsättningar i alla delar i att vara producent inom lantbruk i Sverige. Men vi måste flytta fram på skolan och bli bättre och lära av de bästa. Där har vi mycket av utvecklingen framöver.
Vill du tillägga någonting, Jimmy?
En del företag är så, man har hamnat snett i det här hela, och det oavsett produktionsgren. Och då gäller det att våga agera i tid. Så inte nog med att man har en dålig lönsamhet utan att man ska drabbas av den även om man måste tvingas avveckla företaget. Att det är bättre att agera i tid och signalera i tid om foderlikviderna börjar stapla sig. Att gå och börja prata och ta hjälp av bondekompis och andra med om det är tungt helt enkelt.
Ja, och när vi ändå var på lantbruksmässan på Elmia så passar vi på att ställa frågor till den nya landsbygdsministern, Sven-Erik Bucht.
Ja, han kom dit och det var ju lite sådär oväntat och vi haffade honom tillsammans med vår kollega Marie Henningsson. Och nu ska ni, det var lite annorlunda för det var många journalister där, det var budgeten skulle presenteras och det var en annan stämning, eller hur?
Ja, han kom också ganska oannonserat, det var dagen innan som det blev klart att han skulle komma förbi och presentera sig för bönderna på Elmia. Och vi haffade honom då precis minuterna innan han skulle kuta ut flyget och flyga hem till Norrbotten över helgen. Men ni får höra vad han säger om den framtida lantbrukspolitiken nu.
Det här är till Lantbruk då och till Lantbrukspodden som är Sveriges enda lantbruksradio.
Vad häftigt. Ja. Ja, poddradio.
Ja.
8 av 10 lantbrukare i landet idag säger att de har dålig lönsamhet. Hur tänker du kring det? Vad kan regeringen göra för att stötta lantbrukare i kris, inte minst mjölkbönderna idag?
Jag känner ju till det här med mjölkbönderna. Det är ju ett jätteproblem. Det var väldigt höga mjölkpriser första halvåret i våras. Det blev en global utveckling på allt fler mjölkproducenter som gjorde att utbudet blev större efterfrågan. Och så till låga på allt så kommer den ryska sanktionen, vilket gör att det här är ju givetvis drabbar våra mjölkbönder. Det här är inget svenskt problem, det är inget europeiskt problem, utan det är ett globalt problem. Det finns ett problem runt i vår värld kring det här för mjölkbönder. Den frågan diskuteras ju på EU-nivå. Hur kan man stötta, inte minst diskussionen kring de baltiska länderna och finska som har drabbats ännu hårdare än de svenska, men man måste nog in med marknadsstödande åtgärder. Vi kan ju titta på det här bland annat med offentlig upphandling där man kan styra om och också kunna i offentlig upphandling ha närproducerat och ställa krav på ekologiska produkter och så vidare som kan vara en stöttning för mjölkbönderna. Gör man nu stödåtgärder från EU så vill jag att de ska vara rättvisa och effektiva och omfatta alla, men där är vi inte än idag med de diskussionerna.
LRF säger och lantbruksorganisationer säger väldigt kraftfullt nej till en handelsgödselskatt. Och nu har ju du sagt att det ska utredas under det här året inför 2016. Finns det några tankar kring hur den skulle kunna utformas, den här skatten?
Nej, det är ju därför vi vill utreda den här, för att se att om man inför den så måste den få största möjliga miljöeffekt. Men man måste också titta, skall man då använda, om man inför den, de pengarna till att stötta lantbruket på annat sätt? Men det är klart att ju mindre konstgödsel eller handelsgödsel vi använder, ju mindre kemikalier vi använder, ju bättre är det för miljön. Men vi är inte på det klara hur det här ska utformas exakt. Men det får vi återkomma till.
Du har också pratat om en livsmedelsstrategi, att det är någonting som ska... Du sa att startskottet ska gå den 1 januari. Och hittills har vi haft, i den här nuvarande regeringen har det varit en matlandets satsning. Vad händer med den?
Det finns många bra saker i matlandets satsning. De ska vi givetvis ta tillvara på när man jobbar med livsmedelsstrategin. Det finns också konkurrensutredningen som lämnas i slutbetänkande i mars. Och många bra saker där som man kan ta tillvara när man jobbar med den nationella livsmedelsstrategin.
Bara sista fråga. Förra finansministern sa i ett uttalande i lantbruk att det fanns ingen framtid för produktionslantbruket som industri. Vad säger du om det?
Vilket förskräckligt uttalande av förra finansministern.
Men tror du på ett produktionslantbruk?
Givetvis. Det handlar om hela kedjan. Det är basproduktionen, det är livsmedelsindustrin, det är handeln och förlängning exporten. Jätteviktig bas.
Tack så mycket.
De flesta lantbrukarna, de har ju ställt in maskinerna och kanske börjar förbereda sig för nästa säsong. Men för en grupp så finns det ju ganska mycket kvar. De är nämligen mitt i skördesäsongen. Och det är ju ett år sedan, Anna, som du var på betturné. Du reste ju bland annat till Gotland där betodlingen tidigare var en viktig industri. Och sen fortsatte du mer söderut och följde beternas spår.
Ja, nu är ju betodlingen koncentrerad till Skåne och så finns även lite i Blekinge och en del i Halland. Och det enda sockerbruket numera finns i Örtofta utanför Eslöv. Jag lyfte förra året med olika maskiner. Det var hela kedjan, det var betupptagare, det var renslastare, det var lastbilarna som tog betarna till bruket. Och så när vi anlände då till själva sockerbruket. Och i år är det lite speciellt för betodlarna, men det ska vi komma till. Först ett litet kort sammandrag från betresan förra året.
Ja, det gäller att få upp så hela och rena betor som möjligt. Det är en sexradig från Grimme med ett roulette-system.
Ja, det är ju en självgångare som lastar betor då, så att säga, som vi har tagit in på prov i år för att se om det fungerar i Sverige. Lastar runt 40 ton på mellan 7-8 minuter.
För jag står Örtofta och här kommer det tomma bilar då som kör åt andra hållet.
Det är det lika spännande när man åker på här, va? Det är max 50 kilo till sina.
Där hörde vi hela kedjan och avsnittet i sin helhet från din B-turné. Den finns ju på landlandbruk.se/podcast där man kan lyssna på alla tidigare avsnitt. Men nu har du varit tillbaka i Örtofta i Skåne. Och hur är läget för betodlarna i år?
Jo, det ser ut att bli en rekordhög rotskörd. Återigen så kan de svenska betodlarna slå rekordnivåer. Men kampanjen riskerar att bli längre än vanligt. Eventuellt kommer den pågå ända in i februari. Och det beror på framförallt att kampanjen kom igång lite senare för att bruket har ju en del renoveringar. Men framförallt beror det på den här stora mängden betor som ska processas. Och hur det kommer bli då, det beror ju på lite hur vädret blir framöver. Det har varit en väldigt varm höst hittills. Men sen ska ju de som har sedleverans måste uthäcka betorna för att de ska vara fräscha när de kommer in till bruket. Det ska handla om nu. För det är vävmaterialet Toptex som ska hålla stuka med betorna torra. Ja, alltså själva högen då som betorna ligger i. Men det är inte helt okomplicerat. Och någon som vet mer om det här ska vi få träffa nu.
Jag heter Ola Kristiansson och jobbar på Nordic Sugar och är ansvarig för odlingsdelen och leveransdelen till och med det här på bruket.
Och hur ser det ut nu? Kampanjen är igång.
Kampanjen är igång och betupptagningsförhållandet har varit bra. Exklusive en 5 dagar kan man säga har det varit lite sämre upptagningsförhållande. Men i övrigt så har det varit bra upptagningsförhållande. Och skörden ser ju väldigt bra ut. Och det ser ju ut som att det blir rekord igen. Vi har ju blivit vana vid att det är nästan rekord varje år. Och våra prognoser nu pekar ju på ett nytt rekord.
Rekord i mängden då. Men sen så är sockerhalten, kommer det vara, hur ser den ut?
Sockerhalten är lite lägre än normalt och rotskörden är mycket högre än normalt. Så summan som vi tittar egentligen på är ju socker per hektar och den är ju också, eller är på rekordnivå.
Hur långt tror du kampanjen kommer bli i år?
Ja, som det ser ut nu, det är ju alltid svårt att förutsäga för vad som har störst betydelse när det gäller prognos eller kampanjelängden är ju skörden. Men som det ser ut nu så är vi väl månadsskiftet januari-februari.
Och då är det viktigt då att lagra sina betor rätt då, om man har sent leveransdatum. Vad är dina bästa tips för att hålla stukan i schack?
Det absolut första och mest viktiga det är att hålla stukan torr. Och det gör man enklast genom att lägga på Toptex. Och då lägger man på Toptex egentligen omedelbart efter upptagningen för det som ska lagras. Är det torrt och bra väder i 3-4 dagar efter upptagningen så är det bra om det får låta luftas igenom de här dagarna. Är det regn eller prognos på regn så är det bättre att lägga på Toptexen ifrån början. Det är liksom det viktigaste, att hålla stukan torr. Sen är det otroligt viktigt att betan är hel när man lagar in det. Så lite såryta som möjligt. Och man kan säga som så, har du högt spill, där ligger mycket rotspetsbrott, där ligger mycket nackar som är för djupt nackade, så har du också stora såryter på betorna. Och det är inte bra att ha i lager. Så det är de två viktigaste parametrarna.
Hela och rena betor då? Och torra?
Torra, hela och rena.
Och Toptex, vad är det för speciellt med Toptex? Vad är det för någonting?
Alltså det är ju en fiberduk och det är ju så att fördelen med den är att den andas så det fuktiga inifrån stukan går ut genom Toptexen och regnet som kommer uppifrån minst 75% av det rinner inte in i stukan utan rinner i Toptexen ner på marken.
Men det är inte helt okomplicerat att använda utan man måste vara med och kolla temperaturen in i stukan. Det går inte bara att lämna den.
Nej, det är ju så också att Toptexen, för det första så är det ju bara ett förebyggande skydd för att hålla stukan, först och främst hålla den torr. Sen så kan man ju säga så efter Lucia så måste man kontrollera transport eller leveranser efter Lucia. Då måste man kolla koll på väder och temperatur i stukan och blir det kallt väder och det blåser så måste man lägga på någon typ av vindskydd, plast eller jupett.
Känslig för vind då. Men halmen, är det helt ute ur bilden?
Halmen är inte helt ute. Men däremot att lägga på ett tunt lager halm på Toptexen är inte riktigt bra för det håller fuktan kvar. Och det innebär också att det blir fuktigt i stukan. Och det är inte positivt. Var uppmärksam på stukan. Håll den torr. Kolla temperaturen och var med och vindskydda när det börjar bli kallt och blåsigt.
Ja, där hörde vi hur man kan lagra betor. Och när du ändå var på sockerbruket då träffade ju du också veckans bonde som vi den här veckan kan säga är extra söt.
Jag heter Staffan Mål och är lantbrukare i Hagesta Löderup på en gård som heter Hagestaborg.
Ja, och vad har du gjort idag?
Jag har varit här på möte på Örtofta sockerbruk och lär mig om ny lagringsteknik.
Vad är det bästa du tar med dig från den här dagen?
Ja, det är att vi hittar en ny metod som är enklare att lagra betor, hoppas jag på. Vi har tagit upp 900 ton som ska levereras om 7-8 dagar.
Just det, så du är redan igång nu då?
Ja, vi är igång med betupptagningen.
Men
ja.
Du har inte behövt täcka dem?
Nej, det hoppas jag att det dröjer ett par veckor till. Om ett par veckor kommer vi ta upp alla betor och täcka.
Vad tror du om skörden då? Hur ser det ut?
Den blir väldigt bra i år.
Och sockerhalten?
Sockerhalten är ju inte så hög i år, men det är ju inte, problemet är ju då att i och med en lång kampanj så att vi kan ha friska, fina betor leverera även på slutet.
Vad har du för strategi nu för att kunna ha fina och friska betor även
ja,
det är om ju, kampanjen drar ut?
Det är jag som fick lära mig här och visste kanske innan också att vi ska leverera, eller lagra in torra fina betor och hela fina betor och sen täcka dem så de klarar frost och värme.
Kommer du lägga av med halmen?
Ja, vet det idag. Jag är lite frågetecken.
Och till sist då, vad önskar du dig mest av allt just nu?
Ja, stabilt bra väder framöver och ingen frost på en månad.
Och har du någonting förutom vädret?
Nej, inte direkt nu. Att, det är väl att familjen är frisk och mår bra i så fall.
Och vill du se bilder från årets betkampanj från den nya supergripen i skogen eller på landsbygdsministern som vi träffade på Elmia, då ska du gå in på vårt Instagramkonto där vi heter Landlantbruk. Så det finns även bilder och filmer på vår webb landlantbruk.se. Vi finns ju även på Facebook och Twitter där vi också heter Landlantbruk.
Mm. Och vi har ju också en till podd, TV-bönderna, som kommer varje torsdag. Och är du intresserad av att höra eftersnacket från Bonde söker fru så ska du lyssna på den som kommer varje torsdag förmiddag. Och vill du ha fler nyheter om lantbruket och skogen så finns det på vår webb landlantbruk.se och i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland. Och nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer igen den 20 november. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.